Nobelpriset i litteratur år 2007 tilldelas Doris Lessing.
Es un García Márquez que no quiere que se invente nada.
My name is Chinua Achebe.
Maken, en kultklassiker från 1976 av Gun-Britt Sundström.
I vår serie En klassisk sommar har vi kommit fram till en debutroman som inleds så här. Mystiskt mord av tidningens speciella medarbetare. Mary Turner, hustru till lantbrukaren Richard Turner i Ngesi, hittades igår morse mördad på verandan till sitt hem. Familjens houseboy, som erkänt sig skyldig till brottet, har arresterats. Motivet har ännu icke klarlagts. Man förmodar att han försökt komma över värdeföremål. Nu kanske någon lyssnare känner igen romanen och vem som har skrivit den, men jag ska vända mig till Petter Lindberg som har valt ut just den här klassikern. Varför, Petter, ville du läsa den här boken och vad är det för en bok?
Det är Doris Lessings Gräset sjunger från år 1950. Och anledningen till att jag då valde den här, främst då på grund av de protester och det polisvåld mot svarta som vi har kunnat ta del av på nyheterna på senare tid. Den här flagranta rasismen som fortfarande frodas, men som ja, tar sig lite andra uttryck i den här romanen från 1950. Det utspelar sig alltså då i Sydrhodesia och handlar om ett ungt paret Turner som då tänker sig en ljus framtid som lantbrukare, men ja, det går inte riktigt som vi tänkt sig, vilket vi redan hörde här i inledningscitatet.
Jag tittade och lyssnade på en intervju med Doris Lessing på YouTube där hon berättade att incitamentet till den här romanen kom faktiskt från en faktisk händelse. Hon hade läst en annons eller en sån här motsvarande artikel i The Rhodesian Herald, och därifrån började hon fundera sig att vad har hänt med det här paret och vad har den här houseboyen gjort och så vidare. Så att på sätt och vis så utgår hon från verkliga händelser också på det sättet att hon själv är född och uppvuxen på en farm i Rhodesia. Så det här är ett område som hon känner väldigt bra till när hon skriver om den.
Ja, och det finns kanske till och med ett litet dokumentaristiskt anslag över den här romanen. Sen har det kanske jag läst, eller den stora behållningen för mig är det här kvinnoporträttet. Den här huvudpersonen Mary då som en ganska aningslös ung kvinna och egentligen ganska nöjd över sitt liv. Hon jobbar som sekreterare, klär sig väldigt flickaktigt och blir äldre och äldre men fortsätter att leva då som om hon, ja, hon är ett slags sån här lite docklik söt uppenbarelse. Och sen när väninnorna börjar då tisla och tassla om att, ja, att hur är det nu att mediet borde hon nu inte skaffa sig en man, så faller hon till föga och väljer en man då som den här Dick Turner som är en slarver, men han har ett litet lantställe och hon flyttar dit och det är då som det här armodet börjar.
Vad är det för ett liv som väntar henne där ute på farmen?
Jag tror att hon har någon slags naiva föreställningar om ett lyckligt liv och hon ska då gå där på hemgården och sköta hushållet och det visar sig att de är väldigt fattiga, ingenting växer riktigt, eller den här Dick då, han har en massa vidlyftiga planer och det ena projektet efter det andra misslyckas och hon på något sätt blir väldigt deprimerad och hon genomgår ett slags förvandling. Och nu när man vanligtvis om man tar del av sådana psykologiska romaner där man förväntar sig att en huvudperson ska förändras till det bättre, så hon förändras verkligen till det sämre. Hon blir bitter, hon blir avundsjuk, hon uppvisar nästan sadistiska drag. Och Doris Lessing gör det väldigt skickligt. Man kan ändå på något sätt känna med den här Mary och till och med känna sympati för henne för att omständigheterna är så vidriga.
Relationen mellan de här äkta paren genomgår ju en stor förvandling. Till en början så är de ju rätt nöjda med livet och lite småförälskade kanske till och med. Men som du sa så blir den här Mary, hon känner sig obehövd, sysslolös. Hon vet inte vad hon ska ta sig till. Och hon har ständigt någon som då uppvaktar på henne där. Och Doris Lessing berättade att i Rhodesia var det så att man hade då mörkhyade svarta män som var de som passade upp i hemmet, medan i Sydafrika till exempel var det kvinnor som gjorde det. Och att i och med att det var män som var de som då skötte hushållet, var de här houseboys så att säga. Och kvinnorna sen igen hade svårt att veta hur de skulle handskas. Här blir det en sån märklig maktkonstellation mellan Mary och i synnerhet den här houseboyn Moses, som är den som är mest långlivad så att säga, där den som hon inte avskedar. Hur skulle du beskriva den här maktkonstellationen mellan Mary och Moses?
Det finns ett citat i boken som säger att varenda kvinna i Sydafrika är uppfostrad att vara rädd för infödingar. Och dels är det väl Mary är, hon är rädd för den här unga svarta manliga bekänten där hemma. Men samtidigt så finns det någon slags införståddhet. Man kan inte säga att hon kanske direkt är förälskad, men det finns någon slags spänning mellan de här. Och när jag läste den här boken så kom jag att tänka på en filmatisering av August Strindbergs Fröken Julie. Det var en filmatisering som hade gjorts i Sydafrika någon på 90-talet tror jag. Och där Julie är en vit kvinna och Jean är en svart bekänt. Och lite samma konstellation finns det i den här boken, för att det finns den här spänningen, den här förbjudna kärleken som knappt antyds, men som hela tiden finns där som ett slags latent fara. Och det finns också det här med att de svarta på något sätt också börjar inse sin prekära situation, och någonstans säger de också att, eller en av de här mer välbeställda godsägarna där som naturligtvis är vit, han säger att de här införingarna börjar ta sig friheter. Så det är många saker som sätts i rörelse kring de tiderna i början av 50-talet.
Ja, det är också så att av de vita, eller av den vita så kallade civilisationen, så förväntas man också bete sig på ett visst sätt mot de här svarta. Det heter på ett ställe att leva i ett land med rasbarriärer, med alla dess nyanser och förvecklingar, innebär att man blundar för många saker om man vill förbli en accepterad medborgare. Alltså om man överskrider de här gränserna, om man blir för vänlig mot de svarta bekänterna eller de svarta som arbetar ute på fälten och så vidare, så då blir man utstött av de andra vita så att säga.
Det stämmer. Sen finns det hela den här naturen som på något sätt gör att det finns en fin liten scen i slutet av boken. De hade kommit en ung brittisk man till deras landställe för att hjälpa till, och han i sin kapsäckar hade en massa böcker av den här finansmannen och kolonialpolitiken Cecil Rhodes. Och så får man då läsa att nu har myrorna ätit upp de här böckerna av Cecil Rhodes. Och det på något sätt signalerar att det är en förändring som är bestående, och liksom en förändring som de inte kan på något sätt värja sig mot. Att den här kolonialpolitiken kommer att försvinna och de svarta kommer att få sin röst hörd, fast de inte får det just då när den här boken utspelar sig.
Och hon börjar ju som sagt med att deklarera att det har skett ett mord, och hon förklarar också vem som är den skyldiga, den förmodat skyldiga, den som erkänt det här mordet. Så på sätt och vis är det en spänningsroman, men ändå inte riktigt. Men man läser ändå hela tiden med någonting i bakhuvudet, att vad var det som hände? Vem gjorde det och varför? Och den här historien nystas upp lager på lager, och hon tillför hela tiden nya schatteringar i den här berättelsen.
Ja, hon är otroligt skicklig, och med väldigt små medel så bygger hon upp sådana här spänningsfält som, det är i mina ögon nog en självskriven klassiker. Och just med tanke på att det är hennes debutroman, hur komplex, och ska kanske också nämna att den är inte speciellt tjock den här boken, men hon får med otroligt mycket på, kanske 200 sidor.
Doris Lessing tilldelades Nobelpriset i litteratur år 2007. Och till skillnad från många andra Nobelprisade författare så kanske hon inte direkt har blivit en hyllvärmare, utan hon läses ju fortfarande av många. När du tog dig an Gräset sjunger, hade du några förväntningar på den, och i så fall infriades de eller inte?
Men jag måste säga att den har stått i min hylla som en hyllvärmare, och det där inte har jag ägnat boken en tanke på årtionden, men på något sätt i och med de här så att säga upploppen och polisvåld i USA så kändes den mer en aktuell och som läsupplevelse nog tror jag överträffa mina förväntningar många gånger. Att den ser naturligtvis väldigt mycket om situationen i Sydrhodesia och Sydafrika på 40- och 50-talen. Men samma mekanismer är egentligen bara idag, så att den är nog, jag menar, den har nog inte förlorat någonting av sin fräschör på, vad blir det, 70 år.